Jag ska börja direkt med att läsa bibeltexten, Markus 2. Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam man som bars av 4 män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med en lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt det några skriftlärda och de tänkte för sig själva: "Hur kan han tala så? Han härdar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?" Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem: "Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig." Och nu talar han till den lame: "Stig upp, ta din bädd och gå hem." Och mannen steg upp, tog gärna sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sa: "Aldrig har vi sett något sådant." Jesus hade fram tills nu varit ganska så anonym. Han hade fått verka lite under radarn. Men från och med den här texten så tog han sitt steg in i offentligheten. Allt det han gjorde, allt det han förkunnade, skedde i offentligheten. Något som skulle ifrågasättas av några och välsignas av några. När man får en text och ett kyrkår så är det inte alltid säkert att man helt förstår kopplingen. Och vad är kopplingen den här gången med den här lame mannen, en man som inte kunde gå, och trons kraft? Jag tänker att det är det den här predikan ska handla om, att försöka reda ut. Och jag tycker mig ändå se någonting. När jag planerade eller skrev den här predikan så satt jag och undrade så här: vad är kraft för någonting egentligen? Så jag googlade. Och då står det att kraft är växelverkan, fundamentalt begrepp inom fysiken för processer som påverkar materiella kroppars form eller rörelse genom utbyte av energi eller rörelsemängd. Och jag är ju verkligen ingen fysiker, så jag tolkar helt och hållet fritt. Men som jag fattar det så är det någon form av process som sätter igång materiella kroppar. Alltså det är någonting som sätter materia i rörelse. Kanske människor. Skulle den här kraften kunna vara Jesus? Jag tror inte fysikerna främst tänkte på Jesus när de tog fram den här kraftens lag. Men som pastor kan jag tänka: absolut, visst kan Jesus vara den kraften. För när vi läser i texten så kan vi se att det blev känt att han var hemma. Ryktet hade hunnit före honom. Huset var helt fullt för att människor ville se och höra honom. Man kan säga att Jesus var den kraften som fick människor i rörelse till det hemmet. Och till och med en man som inte kunde röra sig blev satt i rörelse. Mannen som blev buren av 4 män tog sig till Jesus. Att mannen blev buren är någonting fint. Han blev buren genom andra människor till Jesus. Kanske hade det varit en annan sak om han hade stått där i folkhopen, armbågat sig fram och sagt: "Glöm inte mig, gör mig frisk. Jag ska också bli frisk." Nu blev han istället buren. Människor tog honom till Jesus. Mannen var utblottad och sårbar. Han var tvungen att lita på att männen tog honom till Jesus. Att de visste vad de gjorde. Mannen gjorde det inte av egen kraft, utan han fick hjälp genom trons kraft. I många situationer i våra liv är tanken att vi ska klara väldigt mycket själva, i egen kraft. Det lämnas väldigt mycket eget ansvar till individen. Blir du sjuk, kontakta vården, stå i kö, bråka med Försäkringskassan. Blir du arbetslös, sök nya jobb, skriv in dig på Arbetsförmedlingen, utbilda dig. Är du sönderstressad så ska du meditera och hitta dig själv. Ni hör ju, det är väldigt svåra och i viss mån orimliga krav man ställer på individen. Och i vårt samhälle så präglas vi väldigt mycket av att göra saker. Vi är barn av vår tid. Vi blir inpräntade med budskapet att vi är vår egna lyckas smed. Livet är ditt eget. Gör medvetna och aktiva val så kommer det gå bra för dig. Ta kontroll över ditt liv, din ekonomi, din relation så kommer allting ordna sig. Men alla har ju inte möjligheten att själv påverka och förändra. Jag tänker på vår värld. Där finns så många som skulle vilja ha ett val. Möjligheten att välja och påverka. Som bara drömmer om att utbilda sig. Få en framtid. Jag tänker på barnen på soptippen. Som går där och samlar in sopor för att klara av dagen. Jag tänker på det soptipsprojekt vi har. Där söndagsklubben är med och ger pengar till det här projektet. För att de ska få gå i skola. För att de ska kunna göra andra val. För att de ska kunna få en annan framtid. Det är de två vågskålarna vi har av valet. Dels det är de som bara önskar att de kunde välja. Och dels de som har alldeles för många val. Där valen kanske nästan blir en förbannelse. Och för oss här i väst, i Lerum, så kanske det är bägge delarna. När jag och Peter förberedde den här gudstjänsten så pratade vi just om det här med val. Att sätta sig i förarsätet, ta kontroll över sitt liv. Att det kan bli en tyngd och en börda. Medan tanken om att Gud har kontroll, vi får sitta i baksätet och vila i att det blir bra. Att Gud har kontroll. Att Gud vill oss det bästa. Att det kan vara någonting som befriar oss. Även om den här mannen, den lame mannen, som bars på en bål, inte vilade. Så kanske ni ändå förstår bilden av att vila. Han låg ändå ner på något sätt. Och han lät andra människor bära. Han lät Gud bära. Och vi vet inte alltid vart det bär av. Vi vet inte exakt hur det blir. Men tänk om vi skulle lita på att det blev bra. Vi har ju olika gudsbilder allihopa, tror jag. olika bilder av tron och det liv det för med sig. Men jag tror inte att allting är förutbestämt. Att det vi gör, det vi väljer, inte spelar någon roll. Och jag tror att vi har fått den fria viljan av en anledning. Och en anledning som jag tror är för att jag inte tror på en Gud som är dominerande, som bara bestämmer, kör över människors längtan, passioner, relationer. Istället tror jag på en Gud som har omsorg, som vill väl, som vill vara inkluderande, som vill vara inlyssnande och stöttande. Och även är med när vi kör fel. Till och med när vi kör in på återvändsgränder så ser inte Gud bara en väg. Han hjälper oss att hitta nya vägar. Kanske till och med bättre vägar i slutändan. När man pratar om Guds ledning så kan man ibland säga att Gud är med och stänger och öppnar dörrar för att visa vart man ska, vad man ska göra, vilka man ska möta. När jag har tänkt på den bilden så har jag alltid visualiserat att jag står i ett rum. Det finns jättemånga dörrar. Några är stängda. Några är öppna. Och så ska jag välja en av alla de här dörrarna. Jag tillhör en generation som kallas för FOMO-generationen. Fear of missing out. Alltså rädslan att missa någonting när man väljer någonting annat. Hur stressande blir inte den här bilden då? Med flera dörrar. Tänk om jag väljer fel. Men kanske är det inte så att det är som ett rum med massa dörrar. En väldigt vis man beskrev det istället som ett par skjutdörrar på ett köpcentrum. Man måste komma nära dörren eller tillfället för att den ska öppnas. En bild av Guds ledning som för mig är ganska befriande, som pekar på att alla steg vi tar tar oss i någon riktning. Och sen när det väl ska väljas så blir det ganska tydligt för oss hur vi ska välja och vad vi ska välja. Så var det ju till och med för den lame mannen. Han kom till ett hus som var helt fullt. Det fanns inte plats. Dörren var stängd. Men så öppnades en annan dörr. Mannen visste inte precis vad han skulle möta när han kom till Jesus. Och precis när det kanske kändes som att en dörr slängdes in igen i ansiktet på honom så öppnades just den här andra. Han blev nedfirad genom taket. Han fick sina synder förlåtna och han kunde gå igen. Och det här mötet som hände, det som ägde rum, var ju fantastiskt för mannen. Men också fantastiskt för Jesus. För där fick han en chans att proklamera vem han var och vad han kunde göra. Han fick visa att han var Gud, både genom orden men också genom handlingen. Och det här var väldigt, väldigt problematiskt att säga för Jesus. Eller kanske inte var problematiskt för honom, men det uppfattades i alla fall som väldigt provocerande. För han likställde sig med Gud. Och det var inte okej. Men Jesus visade att han var Gud. Genom att göra det här undret för att människor skulle tro. Och för att den här mannen skulle få ett förändrat liv. Mannen tog sig av kraft i tro till Jesus. och fick sitt liv förvandlat. I Hebreerbrevet 11 står det så här, första versen. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. I kraft av tron kan vi hoppas på det vi inte ser. I kraft av tron kan vi se ljuset i mörkret. I kraft av tron kan vi se hoppet i hopplösheten. Trons kraft handlar inte om oss själva och vår prestation. Trons kraft handlar om hoppet på Jesus Kristus. Som en Gud bland människor förvandlar, stöttar, hjälper, förlåter och vägleder människor. Och det hoppet och den förväntan skapar eller kan skapa en rörelse och en riktning mot Jesus som hela tiden vill gå emot oss med öppna armar och vill vara med oss och vill möta oss. Amen.